En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Nu avslöjas fler kopplingar mellan Epstein och kungligheter.
Och kommer ni ihåg den omtalade historien om kung Fredrik och Genoveva Casanova som Fredrik blev smygfotograferad tillsammans med i Madrid 2023? Det blev en rättslig sak mot spansk press och nu har domen fallit.
Och AI-genererade klipp på drottning Elizabeth fullständigt exploderar på nätet. Britterna är nostalgiska.
Det är kungligt. Jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Bjaring. Idag, Jenny, ska vi prata en del om otrohet och affärer. Jag vet inte riktigt hur det kom att bli så mycket ett och samma program.
Nej, men de har samlat på sig kungligheter.
Ja, de har det, verkligen. Och så ska vi vandra, ni vet, genom olika kungahus. Vi ska i Danmark, Monaco, Storbritannien, Norge och Sverige. Strax så ska vi också gå in på Epstein och den här kungliga kontakten, vilket är häpnadsväckande. Men Jenny, jag tänkte börja på ett annorlunda sätt idag.
Mm. Vad?
Ja, är du med på det?
Ja.
Ja. Jag tänkte börja med spaning. Då är två stycken spaningar som jag har, som jag vill testa lite på dig. Med snabba klipp från kungen och drottningens resa till Kanada så har man på hovets officiella Insta lagt upp ett inlägg som i alla fall jag inte har sett tidigare. Det är liksom, ja, det är poppigt, det är rappt, mer modernt än vad jag har sett tidigare. Det är klipp på möten, handskakningar, middagar, föredrag etc. Mycket effektfullt och innehållsrikt. Och det är liksom bara en mer än bara som jag sett tidigare, kanske en kort filmsekvens på något tal de håller eller så. Håller du med mig?
Ja, jo, men det gör jag. Jag såg också den här och tänkte faktiskt på det. Man får ju en bra helhetsbild av allt de som har gjort på plats och alla programpunkter. Och det visar verkligen hur viktigt det är att vara på plats. Men jag la märke till allt det som du säger, att musiken gjorde ju sitt ganska mycket.
Jag tror det var Ingrosso featuring Celine Dion eller något liknande.
Ja, och sen att de hade så här tajmat musiken med kungens handrörelser och dörrar som stängs och allt vad det var.
Mm, och en sån här videonörd som jag märker, och det gjorde ju du också, märker såna här små grejer. Jag tror så här. Det har börjat jobba en ny sociala medieperson på hovet.
Jag tror det.
Eller så kanske de har, jag vet inte om de har rådfrågan om. Men alltså detta, jag tycker att det här är faktiskt bra.
Mm.
För det tidigare har känts, måste jag säga, mossigt, ganska tråkigt också. Med tanke på vad man skulle kunna göra. Och det här är något helt nytt. Så bra jobb. Är du med?
Kul.
Vi får se om det fortsätter.
Ja.
Mm. En annan spaning som jag har gjort. Är du med nu då?
Ja.
Mm. Vi pratade delvis om det här redan förra veckan. Vi pratade då om vad gränsen går mellan kungligt och politiskt, var den går, vem avgör om kungligheter har gått över gränsen och vilka som blir konsekvenserna.
Ja, men det var ett jätteintressant samtal i förra podden, så lyssna på den om ni vill haka på där. Men vi konstaterar ju att det är ju inte helt enkelt i alla lägen, men det är viktigt att hålla den här gränsen av flera skäl. Dels för att det står i grundlagen att kungen ska inte vara politisk och uttala sig politiskt.
Mm.
Men vi hade med ett exempel från kungens uttalande under resan till Brasilien och om klimatfrågan, och det fick han ju en del reaktioner på.
Exakt, då hade vi det lite som ett exempel. Så håll det i åtanke när vi nu kommer till någonting annat. För sen reste ju kungaparet till Kanada. Och då var han med i kanadensisk tv, CTV News. Och så här låter ett kort klipp. Kungen får alltså frågan om vad som är den största förändringen som kungen märker i fråga om de geopolitiska förändringarna.
I want to pick up again on this theme of change that you've mentioned a couple of times. What is the biggest change you've noticed as of late in terms of the geopolitics and what's happening in the world?
It's something you feel and you see. Specifically now in Ukraine, of course, it's not something that nobody really wants. It should have happened to start with, and that it affects many people, and it affects many nations, and it also affects the economy, the world economy. It could be so much easier.
Det är ju ingen enkel fråga att svara på studs sådär. Så det var ju bra gjort, för att säga. För kungen säger att det är något som man märker och ser, speciellt med tanke på det som händer i Ukraina. Det är något som ingen vill ha och det borde aldrig ha hänt från början. Det påverkar många människor, länder och även ekonomin. Jag tror han också syftar på att det påverkar även världsekonomin.
Mm, och det här är då lite min spaning nummer två. Det är att jag tycker kungen blivit lite mer engagerad och involverad i det som sker i världen. Först då det här med klimatfrågan och nu under besöket i Kanada. Vad tror du att det beror på?
Det kan ju såklart ha att göra med att han har just varit på de här två resorna och han får alltid frågor från svensk och utländsk media. Och det berör ju ämnen som, ja, men som är på gång, som sker i Brasilien då eller Kanada. Men absolut, det kan ju vara så att han upplever att frågor som världen utmanas med just nu är viktiga. Men sen är det ju så att kungen är jätteintresserad av omvärlden. Dels om det som händer i Sverige, men också det som händer internationellt. Det är ju liksom en stor del av hans uppgift på något vis att hålla sig informerad. Han får ständigt information om världsläget. Han har regelbundna möten med regeringen, men även med representanter från försvarsmakten och näringslivet och så vidare. Så att det här är något som han lever med varje dag.
Mm. Men spaningen är ju lite att kungen, jag tycker kungen har steppat fram lite. Och jag tycker också det är intressant att kungaparet ställer upp på den här intervjun. Ni får gärna kika på den, den finns på YouTube. Man kan slå och googla på CTV News Swedish King och hittar man den. För det är ju väldigt stageat i meningen att det ser ut ungefär som när prins Andrew ställer upp i intervjun i BBC. Det är liksom väldigt mörka läderfåtöljer. Det är liksom, det här skedde inte bara så här, det är planerat sedan länge. Jag är nyfiken på att han ändå ställer upp och en tuff intervjuutfrågare som är liksom nyhetsprofilerad.
Ja. Det kan vara så att han har fått frågorna i förväg, men det känns som att de är väldigt spontana och det känns som att kungen svarar spontant. Och det här är ju en enorm balansgång för honom. Han får inte tippa över till det politiska och sådana här frågor kan ju lätt hamna där i den där gråzonen. Men han har ju tränat på detta i 50 år som statschef och jag tycker att i den här intervjun, man ska helst lyssna på hela så att man får hela omfånget.
Kontexten och ja.
Då tar han ju sin uppgift på allvar. På stort allvar som representant för Sverige tycker jag.
Mm. Och han är ju med där, och då även drottning Silja, de är ju med där för att liksom öppna en dörr för näringslivet och representera Sverige på olika sätt. Och där handlade vad man kunde förstå, beroende på vilka som också var med på resan, liksom ett handelsutbyte och god kommunikation mellan länderna och så vidare.
Ja, men jag vet att jag ändå så här, när jag nu såg hela klippet, hela intervjun, att jag tänkte att det är inte en enkel intervju att göra.
Nej.
Vare sig för kungen eller drottningen.
Nej.
Just när den här nyhetsreporten ställer de här frågorna om omvärlden och även då internationella relationer med Putin och Ukraina och så vidare. Så man får ju hålla sig alert när man svarar.
Vet du vad han gör också, intervjuaren, som ett knep? När man intervjuar, som jag använt mig av många gånger när jag intervjuar politiker som är kanske lite svårare att intervjua, det är att han, intervjuaren, refererar till som du tidigare har gjort eller tidigare har sagt, du har ju tidigare kommenterat bla bla bla. Då refererar man ju till att personen i fråga redan har gjort det en gång. Då blir det mycket svårare för respondenten, den som blir intervjuad, att säga någonting som stänger liksom det svaret eller någonting väldigt, utan då blir det knepigare.
Ja, men smart. Bra knep.
Ja, det är ett bra knep. Men man måste ju också ha någonting, att det är på riktigt. Man får ju inte hitta på att du har snackat om det innan.
Men tycker du att att kungen då gör ett bra jobb som representant för Sverige i intervjun?
Jag tycker att man ser, svaret är ja, jag tycker det. Och det är svårt, det är inte på sitt modersmål. Och det är svårt att svara spontant, även om engelska liksom är ett internationellt språk som många kan, så det är svårt att hitta rätt i ordförrådet. Och just då med tanke på att han måste väga sina ord, så tycker jag att det är väldigt bra. Men jag tycker att jag ser det här, för ni minns det här pandemin. Under pandemin så höll han inte liksom tal till svenska folket. Jag tycker att han ända sedan dess har antagit en liten roll som en landsfader på ett annat sätt än vad jag upplever att han har gjort tidigare, innan det.
Mm. Det kan jag hålla med om. Och i den här intervjun så är det också så att han visar en möjlig väg framåt. För han pratar ju om att det finns hinder på vägen och problem och hur man liksom ska ta sig förbi det. Så att, ja, jag håller nog med dig där.
Skandalerna och rapporteringen kring ex-prins Andrew verkar ju aldrig få ett slut. Ni som hänger med på podden känner ju till att hans bror, kung Charles, startade en process då i att ta bort Andrews titlar. Det sker efter flera skandaler. Dels Andrews nära vänskap med den pedofildömde miljardären Jeffrey Epstein och dels då efter anklagelsen om våldtäkt på Virginia Jeffrey som tog sitt liv tidigare år. Andrew gjorde ju upp i godo med Jeffrey för att undvika en rättegång. Nu sätter premiärminister Keir Starmer press på Andrew. Det handlar om att den amerikanska kongresskommittén som utreder då Epstein-fallet bett exprinsen om att svara på frågor. Vi pratar alltså om premiärministern.
Men det här går ju ända upp till högsta instans i Storbritannien. Vi som sitter på lite sidan av och betraktar detta har nog inte riktigt förstått det, men det här är enormt stort i Storbritannien. Och den här tidsfristen för att inkomma dem ett svar till kommittén, det var den 20 november. Och Andrew Mountbatten-Windsor har svarat med tystnad. Och det har fått premiärministern att reagera, och han gjorde då ett uttalande om exprinsen som lät så här: jag kommer inte att kommentera hans specifika fall, men som en allmän princip, den som har relevant information i sådana fall bör vidarebefordra den till de som behöver den, säger då Starmer.
Ja, och två amerikanska kongressledamöter har också uttalat sig, och de menar att exprinsens tystnad talar sitt tydliga språk. Citat: de dokument vi har granskat tillsammans med offentliga register och Virginias vittnesmål väcker allvarliga frågor som man måste besvara. Ändå fortsätter han att hålla sig gömd, skriver de. De skriver även att deras arbete kommer att fortsätta med eller utan Andrews inblandning. De kommer att säkerställa rättvisa för offren.
Det är ju rätt skarpa ord att komma då från USAs kongress, och det sätter ju verkligen press på Andrew. Om jag hade varit honom och inte har något att dölja, som han då säger, då hade jag absolut ställt upp. Jag tycker det här ger helt fel signaler. Andrew, han fick ju också propåer från FBI ganska tidigt i den här utredningen, och även andra amerikanska myndigheter då för 5 år sedan, och man har ju trott att han ska vara tillgänglig för dem. Men det är ju uppenbarligen skillnad på det man säger och det man sen gör.
Men tror du gärna att liksom kung Charles, hans bror, för skulle liksom en kunglighet bli utfrågad på det viset? Alltså, tror du att han liksom får rådet att ligg lågt, flytta till den här nya bostaden, don't do anything more?
Ja, det är mycket möjligt. Framförallt var det mycket möjligt så länge han hade prinstiteln. Han sätts i en helt annan situation utan den titeln. Han är inte en del av kungahuset längre. Då öppnas ju dörren till att kunna vara mer tillgänglig för brottsutredning, absolut.
Mm.
Det kan ju vara ett strategiskt steg då, att ta bort hans titlar.
Men det är ju liksom en hård press på honom att man vill att han ska uttala sig. Minns den amerikanska advokaten Gloria Allred? Hon lät ju köra en gul skolbuss med stora skyltar och ett budskap riktat direkt till prins Andrew. Och bussen kördes ju bland annat förbi Buckingham Palace och bar ett tydligt uppmaningsmeddelande till Andrew, ungefär som en efterlysningsannons.
Ja, men herregud, jag minns detta. Det var 2020, och Gloria Allred, hon hade låtit sätta upp de här skyltarna. Och det var en jättestor bild på Andrew, och så var det en text som lät så här: om du ser den här mannen, var snäll och be honom ringa FBI för att svara på deras frågor. Och så var det underskrivet med Gloria Allreds mailadress. Och det är ju otroligt effektfullt. Och det kanske på något sätt ändå var mer ett PR-trick, såklart.
Mm.
Och det fick ju inte Andrew Mountbatten Windsor att ringa.
Nej, men man hade gärna velat vara med på det där mötet när den där idén uppkom. Yep. Den var ju väldigt effektfull och fick ju väldigt mycket uppmärksamhet. Och det här med att det skapade uppmärksamhet, det var ju väldigt tydligt att det var ju det som var då syftet. Gloria Allred representerade ju flera av Epsteins offer, och hon ville då skapa uppmärksamhet kring händelserna. Hon ställde sig ju även på trappan till New Yorks högsta domstol, kommer du ihåg det? I samband med att bussarna började rulla och vädjade till Andrew att ta kontakt med FBI, eftersom hon då ville skapa rättvisa till sina klienter.
Ja,
hon verkar vara en handlingskraftig person.
Väldigt, och idérik person. Mm. Ja.
Men Epstein, det har ju varit, det här ämnet har ju varit på tapeten nu under ganska lång tid, och även då hans olika kopplingar till kungligheter, främst då prins Andrew, men även norska kronprinsessan Mette-Marit har haft kontakt med miljardären. Mötena mellan Epstein och Mette-Marit ska ha pågått mellan 2011 och 2013. Då var Epstein redan dömd för att ha köpt sex av en 14-årig flicka. Det var liksom vida känt vid det laget. Enligt det officiella beskedet så tog Jeffrey Epstein sitt liv genom självmord i sin cell 2019 i väntan då på rättegång. I samband med det avslöjade norska Dagens Näringsliv kontakten då mellan de här två personerna.
Mm. Ja, men det kommer jag ihåg också. Det var ju verkligen uppseendeväckande att det fanns en kontakt då, eller till och med en vänskap mellan Norges blivande drottning och Jeffrey Epstein. Och hovet lät Mette-Marit göra ett uttalande till tidningen ungefär 10 dagar senare. Och det lät så här, citat. Jag skulle aldrig haft något att göra med Epstein om jag hade varit medveten om allvaret i hans kriminella handlingar. Jag borde ha undersökt Epsteins bakgrund närmare. Jag beklagar att jag inte gjorde det.
Ja, fast det fanns ju mycket rapportering med Jeffrey Epstein och det brott han dömdes för många år innan kronprinsessan Mette-Marit och Epstein etablerade en kontakt. Å andra sidan innehöll uttalandet även mycket då empati. Det var ju empati mot då Epsteins offer. Och Mette-Marit sa även så här att genom mitt långvariga arbete med internationella hälsofrågor har jag på nära håll sett de stora skador som sexuella övergrepp orsakar barn och kvinnor.
Men jag blir ändå förvånad. Ja. Personer på den här samhällsnivån, ibland blir jag chockad över att de inte har bättre koll och kontroll. De har ju människor som hjälper dem med sånt. Man kan såklart aldrig veta allt om en person man lär känna. Men i det här fallet så fanns det ju svart på vitt att han hade köpt sex av en ung flicka.
Mm.
Jag tycker att det känns ganska så naivt. Men självklart, det är ju bra att Mette-Marits uttalanden även handlar om offren. Att hon liksom ställer sig på deras sida. Sen skulle jag vilja veta, varför besökte hon Epstein? För det finns ju mejl då från Epsteins sekreterare till Epstein som då visar att det fanns inbokade möten då hemma hos honom, verkar det som, med Mette-Marit. Vad var anledningen?
Det är en jättebra fråga, och jag funderar ibland också igen på Epsteins uppenbarliga förmåga att ha kontakt med så många nu. Alltså det är klart att det finns liksom utbyte av relationer och kontakter och så vidare och så vidare. Men jag fattar inte heller riktigt anledningen. Men det var ju också så att Daily Beast som avslöjade händelsen var då i kontakt med hovets kommunikationschef Guri Warpe. Hon svarade att kronprinsessa Mette-Marit besökte New York på en arbetsresa 21-26 september 2013. Men enligt Warpe hade Mette-Marit varken besökt Epsteins ökända festvilla på Jungfruöarna eller övernattat hos honom.
Nej, men tacka Gud för det. Nej, men det. Och det tror jag väl inte att någon hävdar heller, att Mette-Marit skulle åka med till de här sexorgierna på ön. Nej, men det, och det,
men
det är inte det det handlar om.
Svarar det?
Ja, men det är ju så här, varför ha en vänskap eller kontakt med den här mannen?
Vad var det han hade att erbjuda som gör?
Ja, men jag tänker ju pengar
är det
då till någon organisation, för han skänkte ju mycket pengar till en rad olika organisationer. Det var väl lite så han också höll fast folk liksom i någon slags kontakt. Så där.
Mm.
Pengar var ju ett starkt medel som han använde.
Mm.
Men de här dokumenten gör ju såklart väldigt många väldigt nervösa. Jag tror inte vi har sett slutet på det här än. Det handlar ju också om garanterat svenska affärsmän och andra personer. Inte bara kungligheter utan runt om i världen, men även i Sverige, garanterat. Det ska bli intressant att se hur det här utvecklar sig.
I förra veckans podd så pratade vi en del om drottning Silvias vackra blå klänning som hon bar då på galamiddagen under statsbesöket i Kanada. Vi satt ju här i realtid och du fick upp bilder och du blev ju hänförd. Det blev jag också sen när du visade. Det var så fint. Klänningen hade applikationer och broderier i form av en blå blomma. Som, Jenny, du trodde ju så här, lite på studs att det skulle vara då blåklint. Men flera lyssnarna har hört av sig. Vi efterfrågade ju också det. Det är inte så lätt att ta sig igenom floran hur på studs. Men då fick vi flera förslag på vad det kan vara för blomma och vad det har för symbolik.
En blomma som många ger som exempel är riddarsporre, men även blåeld har då kommit upp som förslag. Och oavsett vad det är för blomma så har det varit otroligt roligt att läsa alla mejl och meddelanden även på Instagram. Och om det är blåklint så är det ju faktiskt prinsessan Estelles hertigdöme Östergötlands landskapsblomma. Det hälsar vår lyssnare Marika.
Mm. Riddarsporre, det är ju de här långa som står längs husväggar. Eller liksom, de är ju väl... Men jag tror nog googla, jag kan inte blommor så bra. Blåeld, det var väldigt likt blåeld.
Ja, men kan det vara det då kanske?
Jag vet inte, men jag tyckte det var ett väldigt bra förslag.
Ja.
Och Katrin berättar att det växte mycket blåklint på slagfälten efter första världskriget och att drottningen Silvia bar då klänningen just den kvällen, för det var ju det här då, Remembers Day, den 11 november, som då är minnesdagen för alla fallna soldater. Och det tänkte jag, men det kanske det är.
Ja, men i så fall är det en jättefin symbolik. Men ja, blåklint. Men jag vet att vallmo är ju en sån blomma som växte på slagfälten och som blev en jätteviktig symbol främst i Storbritannien och samväldet just på den här minnesdagen. För brittiska kungafamiljen, de bär blomman på rockslaget eller på sina klänningar som en symbol, precis som många andra britter. Men det kan ju faktiskt vara så, som Katrin säger, att även blåklint var en sån blomma som växte. För det är lite samma typ av... De här två blommorna kräver lite samma typ av ängsmark.
Så, ja, du kan.
Nej, det är tack vare Katrin.
Ja.
Så, ja, jag är inte heller så blommig av mig, men andra, våra lyssnare, vet bättre.
Men jag tänkte, drottning Silje var ju fantastiskt vacker i den här då blå klänning, det vill säga att det var liksom en blå klänning. Men tänk dig, Jenny, henne i en klänning med valmofärg, med valmobroderier.
Mm, snyggt.
Det här är mitt stylingstips till dig, drottning Silvia.
Men hon klär ju i starka signalfärger.
Nobelfesten närmar sig med stormsteg, på tal kanske om härliga festklänningar. Men det är ju inte bara här hemma i Sverige som förberedelserna är riktigt intensiva. Även i vårt grannland Norge står man på tå. För där delas ju nämligen Nobels fredspris ut, som ni vet. Det görs i Oslos rådhus i närvaro av kungafamiljen, regeringen och stortinget samt då ett tusentals gäster. Från kungafamiljen kommer kung Harald, drottning Sonja samt då kronprins Håkon och kronprinsessa Mette-Marit till prisutdelningen. Men i år så kommer vi även att få se prinsessan Ingrid Alexandra. Hon kommer vara med och delta.
Mm. Det är ju en jätterolig nyhet. Ingrid är ju, är hon 21 år tror jag?
Ja.
Och pluggar i Sydney, Australien just nu. Men så kommer hon hem då till Norge på jullovet. Så den 10 december så är hon på plats i rådhuset för allra första gången. Det är ett väldigt högtidligt tillfälle. Jag tycker det är fint att se Ingrid på plats då. För det här kommer ju bli hennes uppgift helt och hållet då. Den dagen när hon blir drottning av Norge.
Mm. Och efter prisutdelningen så är det fackeltåg genom Karl Johans gata upp mot Grand Hotel där man sedan då har en fredsprisbankett. Innan fredsprisutdelningen så ska Ingrid Alexandra vara med vid Rädda Barnens fredsprisfest på förmiddagen. Det där var ett svårt ord att säga.
Mycket konsonanter.
Verkligen, fredsprisfest. Men man kan ju se att Ingrid Alexandra allt mer skolas in i den här rollen som blivande drottning. Vi har ju pratat om det när det gäller då kronprinsessan Victoria, den här drottningsskolan så att säga. Men jag har en annan liten tanke med det här också. För när jag såg att hon skulle vara med så var också min första tanke, hon har kallats hem för att hon behövs. Och inte bara för att hon är Håkons äldste barn, utan behövs i den meningen att det norska hovet, Jenny, de behöver goda exempel. Det har ju varit så med allt som har hänt i kungahuset så behövs det, tänker jag, visas upp en förväntad kunglig person. Hon är ju ändå tronföljare så småningom och som då påvisar och visar liksom framtiden. Hon är seriös, hon pluggar ju väldigt seriösa saker, hon sköter sig och så vidare. Hon pluggar ju internationella relationer och ja, allt möjligt som ändå liksom ligger i hennes roll någonstans sen som kommande drottning. Tror du att jag har en liksom tanke eller att det finns någon frö i detta?
Jo, så kan det mycket väl vara.
Ja, men så mycket som har hänt i norska kungahuset. Kan de ha någon som sköter sig?
ja, men det ta i trä nu då, Ingrid Alexandra. Jo då, men det gör hon ju verkligen. Och det är klart att kungahuset har behov av det. Samtidigt så är hon ju 21 år gammal och hon behöver visa sig i de här sammanhangen och ta del av det och hitta sin egen roll i viktiga uppdrag för norska kungahuset. Och för det är ju så, har man passerat 18, då kan man ju kliva in som vikarie.
Mm.
för just nu då sin farfar, men sen också sin pappa då om det skulle krävas. Och Ingrid, hon har ju varit med på sitt första statsbesök. Hon har haft flera programpunkter. Så att det ser ut som de breddat vägen för henne nu, att nu ska hon på allvar slussas in. Okej, hon befinner sig på andra sidan jorden när hon pluggar. Så just då blir det mindre officiella plikter. Men då kanske man brassar på lite när det väl gäller, som nu då, fredspriset. Det är ju jättestort.
Ja, men tänk dig när hon kommer tillbaka till Australien och träffar sina polare i skolan. Och de bara, vad gjorde du på lovet? Ja, nej, jag delade ut lite fredspris. Och, ja. AI-genererade filmer och klipp, det är ju sig inte så nytt på nätet, vi har sett det de senaste åren, men nu har det fullständigt exploderat med AI-genererade klipp på Queen Elizabeth. Lyssna bara på det här.
Pardon me, ma'am, are you the queen?
This evening, I'm just on Tuesday. Would you like any bags?
No thanks, I just can't believe this.
Believe it or not, these apples still need scanning.
Här sitter hon i en snabbköpskassa och ses då scanna varor och prata med en kund. Alltså det började...
Det är roligt.
Ja, det är väldigt roligt. Alltså det hela började med riktigt knäppa klipp där bland annat en AI-genererade drottning Elizabeth, hon sågs liksom en wrestlingmatch, och sen så finns det ett klipp som också blir viralt där hon boxar sin boxningsring med prinsessan Diana.
Men gud.
Ja, men det kan man liksom inte ta på allvar. Men nu har det fullständigt exploderat med korta klipp på drottning Elizabeth där hon framställs mer som en landsmoder.
Ja, men det är väldigt vackert och ofta smäktande musik och vackra vidder och landskap. Men de här klippen dyker upp överallt. Men såklart så beror det också på vilken algoritm man har på sina sociala medier. Men det är tydligt hur klippen nu mycket mer handlar då om till exempel hennes hästar eller hundar eller tekoppar. En del så här skämtklipp där prins Philip också är med, som det här.
One doesn't need arrows or gadgets. I know exactly where I'm going.
Philip, last time you said that we ended up in the lighting department for half an hour.
That was strategy.
Follow the sat nav before you get us lost, or worse, the self-assembly section.
Här är det på ett stort varuhus som IKEA typ, med pilar i golvet hur man ska gå.
Mm, och det blir lite sådär rolig diskussion dem emellan. Ja, de här klippen har ju blivit då mycket mer vänliga om man jämför de här med boxningsringen och sådär. Man visar mer aktning emot Elizabeth. Nu har de blivit då, som jag nämnde, lite mer som en landsmoder, och som visar vägen och berättar hur saker och ting är. Och de framställs ju som gamla, ganska varma, hjärtliga och väldigt mycket nostalgi tycker jag det är de här.
Man ser att de får mycket tittning också, enormt mycket. Lite grann är det som att britterna då får tillbaka den där drottningen de hade under så lång tid. Hon kommer tillbaka lite levande på något vis, i och med att det är skickligt gjort med AI ändå.
Man får passa sig lite.
Man ser ju att det inte är på riktigt, men de är ändå väldigt verkliga. Man får ju ha ett kritiskt öga, för sådana här klipp kommer ju bara bli bättre och bättre. Det finns ju alltid en risk med att man...
Alltså ju bättre de blir...
Desto mer trovärdighet får de ju. Och det kan ju lite grann ändra bilden av... Det kan ändra människors bild eller syn på en person. Det jag vill komma åt är att...
Var källkritisk.
Mm. För det har större påverkan än vad man tror.
Ja, och klipp av den här sorten, det dyker ju upp på fler kungligheter. Vi har inte pratat om det i podden vet jag, men vi pratade om det du och jag. Jag tror att det var typ i våras eller på senvintern där det kom massor med AI-genererade bilder på Meghan och Harrys barn. För de har ju fortfarande inte visat ansiktet på dem, och då dök det upp massa bilder där man hävdar att så här ser barnen ut då. Men sen så finns det ju ett klipp på William, Kate och Harry. Alltså det är så bizarrt. De kommer ut och finklädda på röda mattan och dansande i takt till en Modern Talking-låt. Man kan ju se direkt, i alla fall i det klippet, att det är fake. Men håll ögonen öppna på vad som är AI-genererat och inte vara källkritisk, för vi får ju också frågor om, hej, jag såg ett klipp på spanska kungen, delade ut en medalj till sin mamma. Alltså jag vet inte, just det klippet har jag inte kollat upp. Men bara så att man har kritiskt öga.
Mm, verkligen. Sen är det här med drottning Elizabeth är väldigt gulligt och varmt och fint. Man vill nästan att de ska vara sanna, men nix.
Det finns ett klipp, Jenny, som jag tycker är skitkul. Ni får gärna kolla upp den. Det är en diskussion mellan Elizabeth och Philip där Elizabeth säger att hon måste förnya sitt körkort. Och Philip förklarar att du är drottning, du behöver inte det och du har en chaufför. Men hon ringer då till motsvarande typ Trafikverket. Ja, det är verkligen roligt. Men som sagt, håll ögonen öppna.
Oh my, the British certainly have quite the imagination.
Den 19 november firade Monaco sin nationaldag och då står hela första familjen på första parkett för att representera nationen. Vi kunde se först Albert, förstinnan Charlene, deras barn, tvillingarna Jacques och Gabriella, men även Alberts två systrar, prinsessorna Caroline, nej hon uttalar det inte.
Caroline.
Ja tack. Och Stephanie vid första palatset. Vanligtvis så håller ju just de två en ganska låg profil numera.
Ja, jo men det gör de ju. De har väl också kanske tröttnat på uppmärksamheten. Både Caroline och Stephanie, de har ju varit enormt omskrivna genom åren. Stephanie var ju någon slags rebellprinsessa. Hon gifte sig med en cirkusdirektör. Hon hade ett förhållande med en elefanttämjare. Hoppas jag minns rätt nu. Hon var popidol. Hon designade baddräkter och bikinis. Caroline, hon har ju kanske haft det något lugnare. Men hon blev ju också enormt omskriven. Nu på, ja men relativt senare tid då, när hon gifte sig med prins Ernst August av Hannover. Han har ju eller i alla fall haft jättetuffa problem med alkohol. Han har misshandlat folk, han har stått och kissat offentligt på en världsutställning. Det är inte Carolines fel, men de här två systrarna har haft sin beskärda del av strålkastarljus.
Ja, när vi är ungefär lika gamla. Det skiljer sig, är det några månader tror jag?
Ja.
Ja. Stod du också, jag minns när jag med din namne, Jenny, en tjej som gick i min klass tror jag, eller på högklass. Vi stod hemma i hennes rum och sjöng på Stephanies låt.
Är det sant?
Kommer du ihåg hur den gick?
Nej. Nej, jag kommer inte ihåg. Var den bra eller?
Alltså den var så bra.
Den var poppig.
Den var jättepop.
Ja.
Man minns ju verkligen den där perioden när de var superheta i världspressen. Den som fick mest uppmärksamhet under nationaldagen var förstinnan Charlene. Jag tänkte vi skulle prata lite om henne nu. Och det handlade om en mycket speciell tiara. För på kvällen så var det ju då stor galamiddag och alla kungligheter bar tjusiga långklänningar och dyrbara smycken. Charlene, hon bar den här unika The Diamond Foam Tiara som är formad av vitt guld. Det är som en båge från ena örat och där flera då grenlik spröt sträcker sig över ena sidan av huvudet. Det är lite svårt att förklara, men den är enormt effektfull och har stora diamanter i topparna. Jag tycker den är supersnygg.
Den är cool. Den är ju modern. Den har ju inte det här klassiska tiara-utseendet. Det är någonting annat, men den är cool. Och enligt Forbes så symboliserar då tiaran havsstink. En referens ju som jag tycker passar kanonbra. Charlene har ju haft det förflutet som elitsimmare och Monaco ligger ju, har ju en lång vacker kustlinje då mot Medelhavet. Och de flesta kungliga tiaror, de har ju väldigt ja, men traditionell klassisk känsla med blommor eller krusiduller. Den här är ju mer modern och enkel, eller inte enkel. Vad ska man säga, Maria, för ord?
Alltså det är en kombination av elegans,
elegans
och en känsla av haute couture.
Ja.
Eller jag vet inte, men den är verkligen snygg.
Jag ska lägga upp den bilden på Instagram, kungligt med Jenny. Men diademet då har baguetteslipade diamanter och på topparna, de här sprötens toppar, är det som sagt då ännu större diamanter som har en päronform. Så det är dyrbart.
Verkligen. Och Charlene bar då det här för första gången den andra dagen av hennes bröllopsfirande. Diademet eller tiaran, när man hellre kallar det för hårsmycke, är designat av tysk-franska juveleraren Lorenz Baumer och är då den enda i sitt slag. Men just det här med Charlene, det var ju väldigt tyst om henne ett tag och sen så nu har det varit en hel del artiklar och rubriker om henne. Hur mår hon idag? Hon har ju haft en lång och tuff period bakom sig där hon faktiskt, hon var ju separerad från sin familj ganska länge. Hon var i Sydafrika, sen kom hon tillbaka men då lades in på en privatklinik i Schweiz. Kan du inte beskriva och berätta lite, vad är storyn här?
Ja men det där var förskräckligt för alla inblandade såklart. Charlene, hon befann sig i Sydafrika för ett välgörenhetsprojekt. Jag tror att det handlade om noshörningar som hon var engagerad i. Och så blev hon plötsligt väldigt sjuk. Hon hade fått en allvarlig bihåleinflammation som krävde operationer. Jag har ju hela mitt liv typ haft bihåleinflammationer. Det är inte att leka med. Men när det går så långt att det krävs operationer, då är man dålig alltså. Mm. Så man ska inte bara tänka att ha en liten bihåleinflammation, utan det kan leda till mycket värre saker. Men Charlene tvingas då att stanna i landet i över ett halvår utan sin man och sina barn för att flyga då där lufttrycket skulle kunna göra henne mycket sämre. Mm. Och att vara farligt för henne. Och då var ju Jacques och Gabriella bara 6 år gamla, så att det här är ju såklart, att vara utan sin mamma då i över ett halvår, det är ju inte roligt.
Och barnen träffade henne trots allt ett par gånger i Sydafrika. Men när hon äntligen kom hem så fick de bara vara med henne ett kort tag. Charlene återvände till Monaco 8 november, jag tror det var 2021. Och på ytan så, det såg ju då ut som att det var liksom en lycklig återförening med familjen. Men vad jag förstod det som, Jenny, att det varade ju bara några timmar. För i en intervju med People berättade Albert att, det blev uppenbart att Charlene mådde mycket dåligt. Han höll någon slags intervention, man kan kalla det som någon slags ingripande i någon mening, med henne då och tillsammans med hennes bröder och svägerskor. De kom överens om att hon skulle läggas in på en klinik utomlands för att då bli helt frisk.
Mm. Man fick ju aldrig veta vad det handlar om, för Monacos hov, de avslöjade ju inte det utan höll det privat. Och det ledde ju fram till enormt mycket spekulationer. Alltså jag vet inte, jag har hört allt. En del trodde att det handlade om skönhetsoperationer som gått fel. Andra pratade om covid. Andra trodde att det var svåra ätstörningar, mentala problem, beroendeproblematik. Det är ju det här som är lite faran. Jag förstår att de vill hålla det privat, men faran är ju då att folk tror ju hejkon bacon om detta.
Alltså till och med jag trodde hejkon bacon. Ja. Jag kanske har sett för mycket filmer, men jag fick för mig, du vet, den här frun kommer hem, hon ska hållas borta från barnen, hon är galen, tryck inne på en klinik. Alltså det var ju jätteabsurt.
Ja, det är nog skönt, tänker jag för Charlene, att det aldrig blev offentligt vad det handlade om. Men det var ju folk runt omkring som pratade också. Hennes syster berättade i en tidningsintervju att Charlene inte längre skulle bo på palatset, utan det fanns en stor lägenhet inne i liksom Monaco City. Där hon då och barnen av och till skulle bo. Så att det var också mycket. Det kanske inte var en jättebra period uppenbarligen i Charlenes liv, helt enkelt. Och kanske inte en jättebra period relationsmässigt.
Men nu är hon liksom tillbaka på banan. Och efter då, det verkar ju som att allt har gått åt rätt håll. Så, som du säger då, vi vet så bor hon i palatset. Och man ser ju henne numera representera vid sin makes sida. Och hon har ju då egna intresseområden som hon arbetar med.
Jag tror ändå att det blev ett lyckligt slut på en historia som hade kunnat bli en tragedi. För uppenbarligen så mådde ju Charlene mycket dåligt. Men hon fick ju bra hjälp. Mm. Men det pratas ju hela tiden om att det ligger en förbannelse över furstefamiljen Grimaldi. Och historiskt sett så har ju Monacos furstendöme kantats av skandaler, otrohetsaffärer, tvister, bråk och utomäktenskapliga barn.
Och först Alberts mamma, Grace Kelly, dog ju tragiskt i en bilolycka. Det var den 13 september 1982. Då reste Grace och 17-åriga dottern Stephanie från familjens sommarresidens på väg då till palatset i Monte Carlo. De körde längst med serpentinväger, som man säger, och i då en av de här kurvorna så körde plötsligt bilen av vägen och störtade 40 meter ner i en ravin. Vad som egentligen orsakade olyckan är fortfarande omtvistat. Många menar att Grace Kelly fick en stroke, andra att hon körde för fort då på den här krokiga bergsvägen. Och vissa menar på att det egentligen var Stephanie som körde trots att hon saknade körkort. Det är också väldigt mycket spekulationer kring händelserna i den här familjen.
Verkligen. Ja, men det var ju ett trauma för Stephanie såklart, oavsett vad som hände där i bilen. Uppenbarligen så var det ingen av dem som hade haft det säkerhetsbälte. Tänk dig 40 meter ner i en ravin. Ja, hur som helst, Stephanies liv var ju som sagt kantat av skandaler som vi pratade om nyss. Hon, efter 2 barn och ett mycket kort äktenskap med livvakten Daniel Ducruet, så var förbannelsen åter tillbaka då livvakten bokstavligt talat blev påkommen med byxorna nere. Han hade någon slags otrohetsaffär med en belgisk strippa. Självklart var paparazzi på plats och tog bilder. Men slutet för äktenskapet, det var ju egentligen bara början på fler skandaler för Stephanie.
Och prinsessan Caroline har hunnit med 3 äktenskap, 1 bruten förlovning och 4 barn med 2 olika män. Först Albert har ju själv varit omgärdad av skandaler och sägs vara en evig ungkar innan han då träffade Caroline. Och han har ju hunnit festa en hel del.
Japp, jag träffade honom i Idre. Han skulle vara med och inviga, tror jag, var Pernilla Wibergs hotell. Han var ju supertrevlig. Alltså verkligen jätteskärmig. Och vi pratade en del och intervjuade honom och sådär. Men sen på kvällen, då när det var dags för fest, jäklar vad först Albert kunde festa. finns ju bilder från i Aftonbladets arkiv där man kan se att han hade slipsen knuten i pannan när han står där på dansgolvet. Han var rätt så på kanelen, kan man säga.
Det här för, jag har så många frågor. Nummer ett, på vilket sätt var han charmig?
Vältalig, alltså intresserad av frågorna, att verkligen delta i intervjun. Varm och jag upplevde honom som väldigt grundad, inte alls upp i det blå, utan väldigt ja, men egentligen som vem som helst, men det är klart att han hade den här auran av att vara den han var, en första liksom. Mm.
Men alltså då grundad, och sen några timmar senare så hade han slipsen runt huvudet. Och
då är han väl dubbelt grundad.
Var det någon bar då? Eller någon
ja, det finns ju nattklubbar där. Så att det var ju på.
Men att han vågar göra det? Eller han kanske bara tänker att.
Vet du, så här har han gjort i hela sitt liv. Han har aldrig dolt sitt partyliv överhuvudtaget, någonsin. I Monaco, i Frankrike, vart han har rest i världen. Det är därför han hade den här titeln som skandalprins. Så nej, han var inte alls rädd för att visa sig brusad eller dansa eller snacka med andra tjejer. Alltså,
men hur blev det med dem runt omkring? För jag hade ju känt mig lite så här eller för det första hade man ju inte orkat med en sån Phyllis. Men hänger du med? Lite så här, vad är det som pågår? Vad
nej,
gör han?
För det var ganska glatt gäng liksom som festade.
Han var bara en i mängden.
Han var ju en i mängden och hakade på. Det blev riktigt party. Sen hade han ju också ett entourage med sig som han kände väldigt väl. Det var ju hans folk liksom som han festade med också. Så det var inte bara att.
Det var de som hämtade drinkarna.
Var det garanterat.
Ja. Det är så, det som är så fascinerande med dig. Att du har jobbat så oerhört många år. Så att du har så många berättelser. Det bara dyker upp nya hela tiden.
Ja, jag är arbetsskadad.
Jag vet inte om ni kommer ihåg den här omtalade historien om kung Fredrik och Genoveva Casanova, vilket namn överhuvudtaget. Mm. En kvinna som han blev smygfotograferad tillsammans med i Madrid i oktober 2023. Drottning Mary, som då var kronprinsessa, var på arbetsresa i USA och Fredrik reste då till Madrid. Han syntes tillsammans med Genoveva när de anlände till hennes lägenhet efter att de ätit middag tillsammans. Fredrik blev även fotograferad när han ensam lämnade hennes bostad tidigt på morgonen. Jag hade glömt den här historien, Jenny.
Ja, tiden är en kunglighets bästa vän. Han hoppas nog att många har glömt den. Det här var enormt stort 2023. Och en skandal, eftersom den spanska tidningen då Lectura publicerade, det var ju de som publicerade bilderna. De antydde ju helt öppet att det här handlade om en otrohetshistoria. Och det gjorde ju Genoveva Casanova rasande. Och hon hävdade att de hade inte alls någon romans. De var goda vänner. Och minns jag rätt så var det också någonting om att en tredje vän skulle ha varit med men blev sjuk i sista sekund. Så att de skulle också varit då ett litet gäng på den här middagen. Men hur som helst, Genovevas liv blev ju mer eller mindre förstört. Hon blev så jagad av världspressen. Och framförallt då spanska tidningar såklart. Så jag blev inte förvånad att höra att hon då stämde tidningen Lectura. Och krävde ett par miljoner euro i ersättning.
Ganska högt krav.
Ja, det är det ju.
Ja. Åtalet var på runt 400 sidor enligt danska medier. Och nu har då domen fallit. Det visade sig att rätten inte alls gick på Genovevas linje. Det ansåg att allmänintresset vägde tyngre än hennes rätt till privatliv. Enligt domen var det faktum att det rörde ett blivande statsöverhuvud som avgjorde det hela. Domaren kallade även Genovevas skadeståndskrav på flera miljoner euro för bizarrt.
Det är ändå speciellt att en domare går ut och säger så. Jag kan känna sympati med Genoveva Casanova. Jag tror att det varit enormt tufft för henne att hantera de här efterskalven av skandalen. Och det ska tilläggas, jag har ju sett de här bilderna och i den här tidningen. De togs i smyg. Man kan inte se att Genoveva och Fredrik tar på varandra, håller om varandra eller kysser varandra eller gör någonting sånt där. Utan ja, man ser dem tillsammans på väg till och från restaurangen och så vidare. I mina ögon hade det kunnat vara två vänner som faktiskt går ut och käkar.
Men jag blir också lite så här, hur, om man vi säger då, eftersom man blir fotograferad på morgonen, att han tydligen var där då. Mm. Liksom, hur har de lärt känna varandra som gör att de är så nära vänner så att de liksom, umgås på det viset?
Jag tror de har ju träffats innan, jag tror de har gemensamma vänner också. Mm. Så det är inte så att det är en ny kvinna som bara dyker upp så där. Men som sagt, jag har ju ingen aning om vad som har skett. Jag kan ju bara säga det jag såg utifrån
bilderna
liksom. Men och ganska snart efter att det var januari 2024 så abdikerade ju drottning Margrethe och lämnade över då tronen till sin son.
En del anser att det var ett väl avvägt beslut av drottningen att abdikera eftersom de här otrohetsryktena då förföljde Fredrik och Mary. Men det som är sagt är att drottning Margrethe lämnade över tronen på grund av hälsoskäl. Jag har ganska svårt att se framför mig att, alltså det känns lite som ett stormigt vattenglas. Hela ja. Den där grejen. Jag vet inte.
Ja.
Jag minns det ju som sagt. Jo, men, så att du får väl...
Nej. Sen tror jag att när man liksom ser det, man står utifrån och tittar in så här, det är väl jättelätt att man vill lägga ett pussel, lägga ihop ett och ett och det blir två. Och det är klart att abdikationen har med detta att göra, men jag tror inte det. Jag tror också att Margrethe har ju haft problem med hälsan, med ryggen, hon har genomgått operationer och sådär, så det är inte konstigt. Och jag minns den där kyssen då som Fredrik gav Mary på balkongen efter att tronskiftet då blivit offentligt och de var nu det nya kungaparet i Danmark. Då var det en dansk kollega som sa till mig lite cyniskt så här, ja, den där kyssen är stagead och planerad och genomtänkt.
Vad tråkig inställning.
Nej, men alltså det är väl också en så här klarsynt, alltså, för det tror jag absolut att den var. Men jag tänker att skitsamma. Vad som än har hänt eller inte har hänt, det här tronskiftet blir ett avstamp för familjen, en ny start för kungahuset. Och vad är bättre än att visa upp ett förälskat nytt kungapar? Mm. Det är väldigt mycket symbolik i det, tycker jag.
Och jag tycker man ser det på dem när man ser dem tillsammans, att de känns väldigt trygga och lugna och kära i varandra. Det känns väldigt stabilt.
Det är det nog.
Ja, det var mycket vi pratade om idag. Det har varit mycket lite otrohet hit och dit, men mycket annat också. Vi ska ta och börja avrunda, men vi har ju ett antal frågeavsnitt som dyker upp framöver. Vi har ju samlat frågor, men vi vill gärna ha fler frågor. Så mejla på kungligt@aftonbladet.se eller på din Insta, Jenny.
Mm, kungligt med Jenny heter jag där. Jag ska lägga upp den här bilden på Charlins diadem också.
Mm, gör det, för den är riktigt fräck. Mm. Den skulle man själv vilja ha.
Ja, coolt. På Nobel kanske?
Kanske. Det kanske. Ja, vi säger så för idag. Tack för att ni lyssnade.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.